Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Krullo kriminell.
Bevakningscentralen.
Tja, Bobo Krull heter jag.
Hej.
Ska träffa Andreas Niklasson.
Ja, ett ögonblick bara.
Tack. Är på Norrtäljeanstalten utanför Stockholm för att träffa Andreas Niklasson. Och något som skiljer honom från många andra kriminella är hans bakgrund. Född och uppvuxen i den småländska idyllen och med närvarande föräldrar, duktig i skolan och lovande i idrott, sitter han idag ändå dömd för ett av Sveriges mest uppmärksammade fall, kokainmålet.
Ja, du kan kliva på.
Tack. Intresse för målet har funnits av flera orsaker. Det är den största kokainsmugglingen i svensk historia. 1,2 ton. Polis och åklagare har anklagats för tveksamma arbetsmetoder och planterade bevis. Påstått inhumana häktningstider med fulla restriktioner på mellan 2 och 3 år. Ett mål som ska ha kostat staten och skattebetalarna över 100 miljoner kronor. Känns det okej här?
Ja, det känns bra.
Lite annorlunda är det.
Ja, så är det klart. Att du nu sitter dömd för ett av Sveriges mer omskrivna, omtalade, uppmärksammade mål.
Mm.
Hur känns det?
Att det är omskrivet i sig känns inte liksom något speciellt överhuvudtaget. Det är snarare negativt med tanke på att alla vet ju liksom vilka det är som har varit i det här målet. Det har varit så omskrivet och det var mycket i media i samband med rättegångarna var ju väldigt speciella. Och för egen del så känns det inte alls bra att bli förknippad med...
Varför?
Nej, men det är Sveriges största knarkmål genom tiderna och det är liksom ingenting man vill ha sitt namn med. Så att,
Hur påverkar det dig när du sitter då här inne bland övriga?
Alltså bland övriga intagna så tror jag nog att ju större mål och ju mer massmedialt mål du är involverad i alla fall bland yngre så ses det ju liksom som då är det mer status liksom.
Hur märker man det?
Ja, det märker man väldigt tydligt. Folk är mycket trevligare än vad liksom är normalt att vara mot en person man inte känner. Och folk tror att bara för att man är dömd i ett stort mål så liksom kan förvandla vatten till guld i stort sett. Vilket självklart inte är fallet.
Kan du ge ett konkret exempel? Mer än att man är trevlig?
Ja, det kan ju vara till exempel om det blir något tjafs på avdelningen och någon person som man inte ens känner kommer och säger liksom, det är lugnt, jag fixar det, du ska inte behöva tänka på det, du har suttit så länge och häktad och bla 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 och sådana saker. Men man har ju märkt att det är väldigt stor skillnad på när jag sitter den här gången mot hur det var när jag satt första gången.
Om brottet man sitter för kan ha betydelse för hur man blir behandlad och bemött av sina medfångar. Hur kan det då märkas från exempelvis polisens och de så kallade plitarnas sida?
Där märker jag en extremt stor skillnad under den här verkställigheten jämfört med första gången jag satt inne. Med tanke på att det har varit sånt extremt unikt säkerhetspådrag kring det här målet. Ända från dag ett var det då, i samband med häktningarna, i samband med hur vi behandlades på häktet och när man ska förflytta oss och såna här grejer.
Hur är skillnaden då?
Nej, skillnaden är ju att de ser ju på en som att man är liksom... Jag vet inte, men jag märkte till exempel när jag var på riksmottagningen och de gjorde den här utredningen, så tror de liksom att man ingår i något stort internationellt nätverk som har... De har också liksom dragits med i det här massmedia.
Berätta om en sån specifik händelse då, där du kan jämföra.
Många specifika, jag kan ta ett exempel, till exempel när man satt på häktet på Kronoberg. Där har du inte toalett på cellen. Och då får du flagga på när du ska gå på toaletten.
Ropa på
dem. Ja, du trycker på en knapp in i cellen och så hörs det på en stetofon. Då efter ett tag så får du prata med en som sitter i ett annat rum och pratar. Och då kunde man väldigt ofta få svaret att vi måste vänta, vi är inte tillräckligt många nu för att liksom öppna din dörr. Och då undrar man liksom, vad ska jag göra? Ska jag spruta eld eller? Det är liksom trams. Men då var de tvungna att vara liksom en viss bemanning bara för att ens öppna min celldörr. Vilket jag tycker är helt, helt befängt.
Och så var det inte tidigare?
Nej, då kom ju en person och öppnade. Samma sak nu när jag skulle förflyttas förra året då från Sollentunahäktet till Kumla. Då kom jag liksom mitt i natten, väckte mig 2:15 på natten. Klär av en naken, sen in i ett annat rum och sen är det poliseskort som kör den. Liksom. Det är inte kriminalvårdstransport. Sådana saker. Liksom. Det där märker man en stor skillnad. Liksom.
Hör du, vi ska inte göra någon hemlighet av det. Vi har känt varandra tidigare sedan en tid.
Ja.
Du är ju alltid jävligt fåfäng och löper sig med vad det gäller kläder. Hur känns det att sitta i de här kläderna du har nu? Beskriv vad du har på dig.
Ja, jag har ett par alldeles, enligt dig i alla fall, för tajta KVV-shorts på mig. Och sen har jag en tröja av samma märke, strumpor av samma märke och sen egna skor och kalsonger. Då. Man får ha egna skor, strumpor och kalsonger kan man ha eget. Resten är ju liksom samma kläder. Det var någonting de införde tror jag för drygt 10 år sedan.
Samma. Och den här klädseln, hur skulle den stå sig ute i det fria?
Den skulle inte stå sig så bra. Det är ingenting man skulle ha på sig.
Vad saknar du mest? Din blueberry-väska eller något annat larvigt?
Ja, men just att ha sina egna kläder, det är ju en del av ens identitet. Det vet ju du också, fast inte vi har samma klädsmak. Så det är ju en del av ens identitet. Om någon skulle tvinga dig att klippa av det håret, det skulle inte du tycka om. Och det är det som är hela meningen, att man ska liksom ta bort att alla ska vara lika inne på ansiktet. Det är därför man tog bort det här med egna kläder, så att alla ska vara samma.
Berätta om din uppväxt. Kort. Vad kan du säga?
Kort.
Jag kan säga så här. Många som jag träffat under hela den här serien, eller som många andra skulle sagt, resans gång.
Ja.
har ju någon form av lite liknande, men det finns ju vissa beröringspunkter som är de samma. Stökig uppväxt, skolan kunde inte sitta still, föräldrar som kanske söp eller inte var hemma, borta, föräldrar borta, hit och dit. Hur såg det ut för dig?
Precis tvärtom. Jag har inget av de parametrarna fanns med i min uppväxt överhuvudtaget. Jag växte upp väldigt tryggt nere i Småland, i Vetlanda, med morsan och farsan i närheten och mormor och morfar och syskon och bra betyg i skolan och inga föräldrar som söp eller tog några droger. Det fanns liksom inget sånt överhuvudtaget, utan en ganska normal svensk uppväxt skulle jag gissa på att det var.
Om du tittar med backspegelns hjälp,
ja.
Vad hände och när hände det?
Nej, men det blev i samband med att jag gick ut grundskolan. Så bestämde jag mig för, och mot min familjs, alltså de var ju inte för det, men jag bestämde mig för att jag skulle flytta hemifrån. Fick det ganska tidigt när du är 16 år. Så jag sökte in till en privat skola i Stockholm, i Nacka strand, ett mediegymnasium där uppe, och kom in. Och redan tidigt i min uppväxt så har jag alltid varit intresserad av pengar. Alltså jag sålde frallor när jag var liten, sålde jordgubbar, åkte runt på så här marknader och sålde läsk och ja, allting man kunde tjäna pengar på liksom var jag intresserad av. Så jag hade alltid ett driv efter pengar.
Men det är lite småländskt.
Ja, det kanske det är. Det är det nog. Nej, men så att, sen flyttade jag i alla fall upp till Stockholm själv. Det kanske inte var liksom det bästa. Sen var det egentligen faktiskt rena tillfälligheter att det liksom tog den riktningen som det gjorde. Det var faktiskt slumpen.
Hur då?
Det är därför att det var inget planerat, utan det blev så genom vissa kontakter.
Fast man vet ju vad som är rätt och fel och
absolut.
Man söker sig säkert tror jag lite.
Ja, nej, men alltså, utan att gå in för mycket i detalj, så var det så att vissa personer som jag hade känt under längre period när jag kom upp till Stockholm fanns i en viss krets utav människor. Och då när jag kom upp så sökte jag ju mig till dem, för att då kände man ju inte så många där uppe.
ja, då blev det att man gjorde det som liksom den kretsen gjorde. Och sen bara rullade liksom det på. Så att jag ska väl säga, jag stannade liksom aldrig upp riktigt och reflekterade över det man gjorde. Alltså man visste ju vad rätt och fel var. Men jag såg på mig själv som att jag inte gör något fel. Fast jag intellektuellt sett vet ju självklart att om du bryter mot en lag så är det ju liksom fel.
När gjorde du det första gången då?
Ja, det var när man 16. Var 16-17 år där. Någon.
På en gång?
Ja. Det var det som blev lite märkligt också. Alltså det reagerade ju också mina första utredare på vid det första gripandet då. För jag greps ju första gången precis innan jag fyllde 21. Innan dess hade jag inte haft någonting med polisen att göra överhuvudtaget. Jag var ju inte ens daktad. Alltså jag fanns ju inte i några register överhuvudtaget. Och första gången jag var misstänkt för ett brott så var det för grovt rån då mot Handelsbanken. Och då var de var liksom i så här chocktillstånd för att de, enligt deras liksom erfarenhet så var det så att man kanske börjar, ja, som du säger, man börjar snatta när man är liten och sen kanske man gör någon bilinbrott och någon stöld och sen liksom trappas liksom blir brotten grövre och grövre ju äldre du blir liksom. Men för mig blev det aldrig så faktiskt. Jag har nog aldrig snattat tror jag i hela mitt liv alltså, faktiskt. Om att det räknar när man liksom någon gång lösviksgodis, att man har smakat på lösviksgodis. Men annars...
Du och Göran Persson.
Nej, jag skulle... Nej, snatta skulle jag inte våga göra alltså, på riktigt. Det skulle jag inte våga göra.
Skärp dig.
Är det sant? Det skulle vara så jävla pinsamt att bli påkommen. Stå där vid kassan och liksom har gömt undan någonting. Det är inte min grej alltså.
Du säger att du inte funderar där, men jag menar, komma då från den bakgrunden du säger, någon form av Astrid Lindgren-idyll, ja, i Vetlanda, till att sen börja kliva in på banker och liksom ta det steget. Ja. Det måste ju finnas någonting däremellan, det kan ju inte bara vara lövtunt.
Det låter jävligt sjukt alltså, när man säger det så, som du sa nu, men det fanns inte så mycket däremellan, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Alltså. Det gjorde inte det, utan det blev så. Sen självklart så var det ju så alltså, på grund av att jag alltid hade haft det där, alltså jag har alltid haft det drivet efter pengar, och det har jag ju märkt nu när man, om ni har, liksom, man har haft tid att analysera saker och ting som alltså, man har satt häktade i så många år, så ser jag tillbaka till exempel när jag till exempel sålde jordgubbar och så här, alltså, såg jag en chans att man kunde liksom tjäna pengar på ett extra sätt, så gjorde jag ju det liksom. Så jag tog ju alltid en genväg om det fanns en genväg till att tjäna lite mer.
Hur då?
Ja, men till exempel vet jag en sommar då, för då var det så, då var man ute i Rösa heter det, ligger utanför Vetlanda. Så var man flera stycken och som plockade jordgubbar, och sen så gick man och redovisade då hur mycket man hade plockat. Då noterade jag ju att vissa då som kom från östländerna, de plockade jävligt snabbt. Så då gjorde jag upp en deal med dem, och den var ju liksom inte så att säga gynnande för dem. Men jag lyckades ändå sälja in det, så att jag liksom tjänade pengar även på det de plockade, så att säga.
Förklara.
Nej, men det blev så bara.
Ja, men förklara. Hur gammal var du?
Ja, 9, 10, 11 och sådär.
Det kan väl inte vara en hemlighet idag?
Nej, absolut.
Så berätta hur fan du gjorde.
Nej, men då var det så här. Du började på morgonen. Så gick man ut där med sin låda, så skulle du fylla den och plocka den. Och sen så gick man till dem och vägde in då hur mycket du hade plockat. Så skrev hon ner det. Sen kunde man då få åka in till torget då och stå och sälja där också. Och då gjorde jag upp så med ett par personer utav de här plockarna som bara plockade, eftersom de stod aldrig och sålde, för de kunde inte språket. Det här låter jävligt hemskt att utnyttja utländska arbetskraft på det här sättet när man är 10 år. Men då var det så att ja, så de plockade lite mer som jag fick redovisa att det var min plockning. Och sen då fick de lite, sålde jag in då att de fick lite pengar utav det som jag tjänade på sen när jag stod och sålde. Men det jag sa att jag tjänade när jag sålde kanske inte riktigt harmoniserade så väl med vad jag egentligen tjänade när jag sålde. Så att jag gick så att säga plus på det. Men båda trodde ju att de gjorde en bra affär. Och det är ju jätte, alltså nu när man så här sitter tillbaka så är det helt sjukt att man kunde liksom komma på sånt när man var så ung.
Det här är ändå någon form av företagstänkandet.
Ja, jo.
Fast har du aldrig tänkt på, hade du kunnat använda att bli så här företagare på riktigt istället?
Absolut. Och det är alltså, jag höll på mycket med idrott när jag bodde nere i Småland. Och en av de bättre idrottsledarna jag hade i bandy, han sa till mig direkt, och han var själv väldigt framgångsrik i näringslivet. Han sa det att, bli bara säljare, spelar ingen roll vilken bransch. Vad du än gör när du blir stor, se bara till att bli säljare, så behöver du inte tänka. För att jag pratade alltid inför alla om liksom hur viktigt pengar var och att jag vill bli rik och så här. Så att alla visste om att liksom det var min högsta dröm. Och då sa han alltid det till mig, Andreas, Se bara till att plugga och sen blir du säljare. Det spelar ingen roll inom vilken bransch. Sälj bara. Sälj. Det skulle man kanske ha lyssnat på, det rådet. Men det blev inte så. Så blev det inte. Tänk dig själv att om du är med på en sak där du på några veckors förberedelser helt plötsligt får ett sexsiffrigt belopp som är ditt och du är liksom under, och du är i 20-årsåldern. Och så har du fått det en gång. Och sen vet du att för att jag ska tjäna samma belopp, så att säga lagligt, då ska jag kanske jobba i 2 till 3 år istället för de här 2 till 3 veckorna. Det blir jäkligt svårt om du börjar i den änden som jag aldrig började med att ha. Okej, jag hade ju de här ungdomsjobben när vi håller på att sålla, men alltså det är inga riktiga jobb. Jag hade ju aldrig, och jag har fortfarande än idag inte haft en riktig anställning i vuxen ålder. Om man då börjar i den ändan och ser det resultatet, så blir det jävligt svårt, i alla fall då tyckte jag det som 20, 22, 23, 24 åring, att motivera sig att gå och ställa sig på ett jobb och på ett helt år kanske få ut i handen en fjärdedel av samma summa.
Så finns ju en fördel dock.
Ja, det finns en
fördel. Man slipper ryggen när du hör poliser igen. Och tittar du bara över ryggen, axeln.
Absolut, absolut.
Stress.
Men det tänkte man, det tänker du inte på innan. Du. Alltså det är ju den tanken. Den kommer ju först. Första gången du är gripen. Alltså jag hade aldrig varit gripen. Så att de tankarna hade man inte ens.
Du, känslan. Hur var det första samtal eller mötet med mamma efter ditt första straff?
Ja, det minns jag. Det var på hennes ansiktet. 2004. Nej, det var faktiskt fruktansvärt.
Hur gammal var du då?
Då var jag 21 år.
Berätta.
Nej, men då kom hon ju upp och då var jag så här, då hade jag bott i Stockholm några år. Och man kan säga, jag har haft 2 umgängeskretsar. En umgängeskrets som består liksom av normala människor, sådana som du och andra personer. Och en umgängeskrets som har liksom hållit på med saker som inte har varit lagliga. Och bland den umgängeskretsen som var laglydig och min egen familj, så sa jag under de här åren då, för att det ställdes ju såklart frågor även från min familj när jag helt plötsligt körde ner till Vetlanda med en dyr bil och hade köpt en dyr klocka liksom, när man är så ung. Men den historien som jag hela tiden liksom körde på var ju att vi handlade bilar i Tyskland. Och då kände jag några som höll på och hade en bilfirma, så att då var jag ju smart nog när min morsa var uppe och hälsade på någon gång, vet jag, i Stockholm. Då tog jag med henne ut dit och visade upp, du vet, så att Så hon hade ju liksom ingen anledning att misstro det. Som det fanns ju ingenting i min bakgrund. Jag hade inga domar eller något sånt där. Så att för henne när hon hade slagit upp tidningen då i Vetlanda. Och eftersom den andra personen jag greps med för det här rånet uppe i Norrland då. Hade också band till Vetlanda. Så att när vi greps så slogs det här upp liksom som en åskknall i Vetlandaposten. Alltså som det stod om det i tidningen. Uppe i Stockholm lite grann, så liksom i Vetlanda var ju det här liksom första sidestoff under veckor alltså. Det var löpsedlar om att jag hade samma försvarsadvokat som Lasermannen, och det liksom var verkligen liksom, de skrädde inte orden. Det var liksom värsta grejen för dem. Så att för min mamma liksom att gå till fikarummet på Försäkringskassan och se den här rubriken, det var ju liksom, jag kan ju inte föreställa mig vilken chock det var, och liksom inte ha en aning. Hon hade verkligen inte en aning om liksom vilken riktning jag hade gått åt. Vid den här tidpunkten hade hon inte en enda aning om det. Så att fronta henne sen där på hennes handshäktet liksom, när hon kommer in där och liksom hon bryter ihop, det kan jag säga, det är en av de tuffaste dagarna hittills alltså.
Vad säger du? Vad är det första du säger?
Nej, men det fanns inte så mycket att säga alltså. Först var det ju bara liksom att krama om varandra, såklart. Hon är liksom för bra för att vara sant. Men alltså det första, det som var jätteviktigt för mig, att hela tiden förklara och få säga till mig, och det säger jag än idag fast jag vet att jag inte behöver säga det, men jag säger det ändå så att hon verkligen aldrig ska tveka på det. Det är liksom att hon har liksom inte kunnat göra någonting annorlunda. Hon har verkligen gjort allt rätt. Hon har liksom gett mig rätt värderingar. Hon har lärt mig vad rätt och fel är. Hon har gett mig och min syster så mycket kärlek. Hon har ställt upp liksom i alla lägen med allting. Hon har liksom varit en riktig liksom dundermorsa. Så alltså det har varit jätteviktigt för mig att förklara att det liksom inte, det är ingenting hon hade kunnat göra annorlunda. Det var det viktigaste jag kände jag kunde säga just då. Men annars var det ju mest liksom, man skämdes ju så in i helvete såklart. Man skämdes ju som fan.
Vad smärtar mest?
Ja, när morsan gråter, det smärtar helt klart mest. Det är det värsta som finns. Som tur var, jag stod ju väldigt nära min morfar och mormor också. Men min morfar hade ju fått Alzheimers innan jag greps för sig. För han hade också varit jävligt svår att fronta, känner jag. Mormor var ju också liksom fruktansvärt. Men det har alltid varit så i våran familj. Alltså vi håller ju, alltså vi håller verkligen ihop. Alltså, jag har aldrig varit tal om, jag har ju andra vänner som liksom, det har gått snett för, där föräldrarna har brutit kontakten med dem liksom för betydligt, betydligt mindre händelser än liksom jag har varit involverad i. Och det är man ju extremt tacksam för. Så det har ändå varit en stabil grund ändå. Man har alltid den tryggheten liksom att man har sin familj i ryggen.
Men förutom att säga att det är mammas fel, vad säger man? För att man kommer kanske ha ett liv utanför efteråt. Ja. Vad säger du då? Vad sa du då första gången? Att det här bara händer nu, det kommer inte hända igen?
Absolut, självklart sa jag det.
Men
det gjorde ju det. Jag hamnade i fängelse igen. Men det var ju självklart så. Och det var ju det första hon sa också. Liksom ställde ju krass. Hon var ju extremt upprörd över. Men mest chockad alltså var hon ju. Tänk dig själv liksom att det är en annan sak om du är förälder och du har ett barn som liksom under hela skolgången har problem och liksom det händer saker och de åker in och ut.
Kan förbereda dig på det lite.
Kan man liksom förbereda på det om de har vuxit upp i ungdomshem. Och,
har du märkt hur hennes reaktion har förändrats mot dig genom de här åren som du åkte in och ut?
Alltså vi har pratat jättemycket om det. Det sjuka är ju som man skäms lite för. Det är ju att, eller mycket, det är ju att på något sjukt sätt så har hon ju blivit härdad. Det låter ju hemskt men det blir ju så för att det säger sig självt, men en sak som för mig var helt onaturligt när jag var 18 år. Om du sen gör en sån gör en sak under flera års tid så reflekterar inte du. När du väl har brytit en gräns så reflekterar inte du över det längre.
Hur har det påverkat ert förhållande då? Sättet att vara mot varandra, prata och förstöra. Mer orolig.
Ja, men jag är jättemycket mer orolig. Alltså, till exempel om jag är ute och reser och jag inte hör av mig. Då får ju en sån här magkänsla. Okej, nu är det något konstigt. För nu har inte han på sin mobiltelefon. Det är ju sån här grej hon har berättat för mig själv. Mm. Liksom att om min telefon är avstängd i några veckor. Då känner hon, shit, vad händer nu liksom.
Men att hon också har blivit påverkad
av det här. Hon går ju med en ständig oro då hela tiden.
Och men att hon har blivit påverkad av det här också. För hon har ju på något sätt dragits in i ditt liv och lever.
Absolut. Känns det? Det känns fruktansvärt. Men det jag är glad för är ändå att hon har ju liksom, hon och hennes man, de har ju sitt liv där nere liksom ändå. Så att de har ändå varit avskärmade från, alltså jag har ju kommit ner dit, besökt dem i Vetlanda, sen åker jag ju därifrån. Hon har ju sitt liv. Men samtidigt, det som har gjort mig mest ledsen som hon har berättat om, det är just det här liksom, den oron hon har känt. Mamma har ju så här viss instinkt, och många gånger har hon ju haft rätt också i sin oro liksom. När hon känner att det här, nu är något konstigt. Nu är det har ju liksom börjat känna av. På ett helt annat sätt. Fram tills första gången när jag greps, då var liksom, då köpte hon ju allting jag sa. Men det slutade ju sen såklart. Men däremot så har det ju hänt att mer än en gång att polisen har varit i kontakt med henne. Man har till och med gjort husrannsakan. Och det är fruktansvärt pinsamt alltså. Fruktansvärt pinsamt. Det skedde i det här målet nu och skedde det. Hon känner ju polisen här i Vetlanda eftersom hon under 25 års tid har varit ordförande ideellt i kvinnojouren. Så hon har ju liksom en kontakt med polisen och när de har jouren och någon kvinna har blivit misshandlad så har de ju lägenhet de gömmer dem i. Så att hon har haft kontakt med polisen i flera decennier så alla känner ju henne och vissa till och med jobbar som poliser där liksom jag har varit fotbollsdomare åt mig så att det är så litet, alla känner verkligen alla. Men att liksom polisen har gjort husrannsakan hemma hos henne, det tog verkligen, alltså det känns ju fruktansvärt att man har utsatt, och det gjorde de hos farsan också faktiskt. Så att det är pinsamt va? Det går inte att säga något annat än att det är pinsamt.
Kan du märka någonting om att förtroendet är skadat?
Absolut.
Hur då?
Nej, men det är klart att hon, om jag säger en sak så är det ju inte lika stor chans att hon tror på det till 100%. Eftersom jag har ju sagt saker innan som inte jag har kunnat hålla. Och det är ju samma sak nu. Nu har jag också sagt till henne att jag aldrig mer. Och då säger hon mer liksom att om hon visar det i handling istället vad hon säger det liksom. Jag är knappt, ja. Men...
Tid att tänka.
Ja, absolut alltså.
Om du räknar, hur många gånger har du sagt sista gången eller aldrig mer?
Det går nog inte att räkna det. Det är många gånger. Det är många gånger.
Vad betyder de orden för dig själv?
Egentligen ingenting tror jag. Men alltså, det blir ju bara löjligt att säga det. Det är ju bara handling som räknas. Det går ju liksom inte att hålla på. Det är ungefär som liksom narkomaner som säger sista gången eller alkoholisten säger sista glaset. Det blir ju löjligt till slut när man liksom inte... Alltså det blir ju ingen tyngd i orden. Orden har ju så att säga vattnats ur genom åren. Första gången kanske någon lyssnar, andra gången, men tredje, fjärde, alltså tionde gången, då är det ingen som lyssnar längre.
Med tanke på hur du sitter när du pratar nu, känns det jobbigt att prata om nu? Det är lite försvarställning med armarna korsade.
Nej, men det blir, nej, jag tycker inte.
Så brukar du inte sitta normala för mig.
Nej, men det är klart att, alltså, grejen är så här, jag ska vara helt ärlig mot dig. Just när det gäller min mamma så blir det liksom, det är det enda egentligen. Hade inte hon funnits, då hade det inte varit lika jobbigt med de här sakerna. Alltså, att just hon liksom, för att hon är så jävla snäll och liksom varit helt underbar på alla sätt och vis. Att hon ska liksom ha behövt under alla de här åren slå upp tidningen och läsa saker och liksom Vetlanda på sig. Vetlanda är ju så liten stad också, så att så fort de tre gångerna jag har varit involverad i en rättegång så har det ju alltid slagits upp väldigt, väldigt, väldigt stort nere i Vetlanda, framförallt även då nu senast, alltså i Sverige också, men det spelar inte mig lika stor roll. Men just i Vetlanda, och det är ju så litet där, och som jag menar, jag bodde ju där hela grundskolan och spelade bandy och fotboll och så här, så man, alla känner ju liksom alla. Så att även att om någon skriver så här liksom 30-åringen som hemhör, alltså från Vetlanda, då vet ju alla, även om de inte skriver ut för- och efternamn, så vet ju alla att det är jag. Och att hon har behövt att gå igenom det, okej, om hon hade bott liksom i 20 miljoner stad, det är en annan sak. Men alltså, precis alla som är liksom över 20 år i Vetlanda vet ju i stort sett om att jag och vad jag har gjort.
Hur går det för dig när du hälsar på i stan då?
Ja, det går ganska bra, men det finns ju vissa personer som man ser, liksom vissa gamla vänners föräldrar liksom, som, alltså man ser ju på ansiktsuttrycket, men du vet ju själv, vissa svenskar, de blir, alltså man säger det inte rakt ut, man kan ju känna på en stämning. Det blir ju annorlunda liksom. Det kan jag förstå också. Sen har ju alla också en så här konstig bild, för det har jag ju märkt med dem. Jag har vissa barndomsvänner som jag har haft kontakt med under hela den här perioden, som jag än idag har kontakt med och som liksom besöker mig här. Och det, jag kommer ihåg deras första reaktion efter första gången när jag dömdes för det här grova rånet 2004. Då, och jag kom ut sen och träffade mina barn. De bara, men du är ju samma Andreas som du var förut. Jag bara, varför skulle jag inte vara det för? Alltså de hade någon så här bild av att liksom, om du har gjort ett visst typ av brott eller dömts för ett visst typ av brott eller suttit på en viss typ av anstalt, så blir man en, alltså, så är du en annan person. Så de har ju liksom den här schablonbilden som... Men de som har umgås med mig har ju sett att liksom, jag har ju inte förändrats som person gentemot liksom mina nära och kära. Liksom. Sen att jag flyttar fram gränserna då under en viss period av vad som var rätt och fel när det gäller liksom mitt, jag ska säga, yrkesval. Det är ju någonting annat, men det var ju liksom ingenting som spillde över på mina liksom privata relationer.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du, apropå det här med att ha, som du sa, att din mamma har fått någon form av intuition, feeling.
Mm.
2009, Ballala vägen, 7-Eleven.
Ja, då var det någon annan som hade intuition.
Vad minns du av det?
Nej, jag minns ju att
jag stod och pratade med en person där som sa till mig att han avrådde mig från någonting som jag borde ha lyssnat på. Och det sjuka var att de gångerna som det har gått snett, då har jag också alltid haft en känsla av att det inte ska gå bra. Så att jag tror det är någon så här inbyggt man har. Men ändå så har man liksom valt att av olika anledningar gå emot den känslan då liksom. Och då slutar det att man hamnar här liksom, till slut. Det har jag tänkt på extremt många gånger. Just det där mötet på Vallala vägen, det har jag tänkt på minst 100 gånger kan jag säga. Och ältat fram och tillbaka. För att det spillde ju över sen även på, alltså det födde även det här. Alltså hela den här soppan föddes av det. Så hade jag lyssnat på den kloka personen på Vallala vägen så tror jag att jag hade sluppit hela den här resan faktiskt. Eller jag vet, liksom, det är en lång resa nu som det här målet har följt. Men jag häktades ju liksom i december 2010. Och så var jag ute i ett knappt 2 år och sen blev jag internationellt efterlyst som jag inte ställde in med. Så att det har jag hållit på i stort sett sen det mötet på Vallala väg. Det är helt sjukt.
Och hur går tankarna och planerna? Hur ser de ut för framtiden?
Ja, nu blir det nästan roligt. Alltså nu blir det nästan smått parodiskt att säga det. Men tanken är ju verkligen att jag aldrig mer ska sitta här igen. Så är det ju.
Men även om du säger att du inte har några, alltså, aldrig sitta igen. Mm. Nej, det vill ju ingen som begår brott.
Nej, det är klart.
Så det handlar ju bara om du tror att du har en ny plan som inte som kommer funka. Förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men alltså jag har bestämt mig för att inte begå brott mer. Men som sagt, så satt jag ju och sa 2005 också. Mm. Till min morsa till exempel. Och det höll jag inte. Så att därför lägger jag inte så mycket tyngd i orden längre. Utan nu är liksom, det är faktiskt handling som räknas den här gången. Men det är självklart planen.
Vad är viktigast? Bevisa för dig själv eller för mamma och andra?
Alltså, det, för morsan är det faktiskt viktigast för mig. Alltså, det låter kanske sjukt. Sen självklart för mig själv också. Men de här missödena som har varit i samband med att jag...
Missödena? Låter som att du snubblade eller...
Nej, ja, det är så jag menar. Men alltså, de här straffen jag har dömts till. Självklart personligt så är det ju jobbigt också. Men jag kan i ärlighetens namn säga att det jobbigaste för mig, det har varit just att man liksom har skämt ut sin familj. Och framförallt om morsan.
Om vi säger till din mamma nu då,
ja,
som trott på dig genom alla år.
Mm.
Vad vill du säga henne?
Nej, men det enda jag kan säga till henne är att jag älskar henne och att man självklart är väldigt ledsen för att man har utsatt henne för allt hon har fått stå ut med under de här åren. Att hon har stått kvar vid min sida och liksom aldrig ens liksom vikt en tum från mig. Det är, man kan ju inte vara annat än glad att man har den mamman. Liksom. Det är väldigt få förunnat. Det ser ju bara med de man sitter med här. Det är jättemånga som liksom inte har någon kontakt alls med sina varken mamma eller pappa. Så att där har man ju liksom haft väldigt tur att man har haft både en mamma och pappa och syrra och mormor och morfar och mostrar. Och hela familjen har liksom backat upp mig. Alltid alltså.
Hur gör man för att bygga upp förtroende igen?
Jag tror bara det går att göra på ett sätt. Och det är genom att visa i handling. Alltså ord kan jag säga, det kommer inte räcka för att vare sig för mig själv eller för någon annan runt omkring mig för att tro på mig. Liksom. Det har jag ju sagt så många gånger. Så det känns bara, alltså, ens att säga det låter bara för mig själv. Jag garvar ju när jag säger det. För att det blir liksom att man låter som en liksom, tryckt en skiva på repeat.
Varför ska mamma och vi andra tro på dig den här gången?
Ja, varför? Därför att jag känner verkligen ända in i märgen att jag är klar med det här. Alltså. Det var en annan grej när det var 20. Liksom. Då var det nästan till och med lite roligt att sitta inne. Nu är det verkligen inte roligt längre överhuvudtaget. Det finns liksom inget positivt överhuvudtaget med att sitta frihetsberövad liksom, inlåst när du är 33 år och inte kunna liksom duscha när du vill och bestämma över din tid själv. Alltså just det här frihetsberövandet i sig, det är ju det som är det som blir jobbigt i längden. Alltså det är ju inte jobbigt rent fysiskt att sitta i ett svenskt fängelse. Men du har mat, träning, du kan plugga. Det är ju inte det liksom jag, men det är just det att du inte styr över din egen tid. Liksom. Jag känner verkligen, för jag är helt enkelt också för gammal för att sitta inne. Nu jag har alltid varit yngst, bland alla jag umgås med har jag alltid varit yngst. Nu är jag oftast på de avdelningar jag sitter på, jag är liksom bland de äldsta. Och jag sitter liksom med killar som är 18, 19, 20 år på vissa ställen. Som jag nästan skulle kunna vara farsa till. Liksom. Inte riktigt, men i alla fall som är 14, 15 år äldre.
Tankar på familj?
Absolut, absolut. Och då är det liksom inte ett alternativ att vara här liksom.
Dags för snabba korta. Plit eller polis?
Inget av det. Nej, men alltså polisen är ju de som ser till att man hamnar här, och plit är ju den som låser dörren på kvällen, så att ingen står ju liksom högst upp på dagordningen.
Fängelse eller vård?
Det beror nog på. Men vård kräver de en sjuk person. Fängelse kräver de om man inte är tillräckligt sjuk för vård. Idag tycker jag det sitter folk på fängelse som inte ska vara på fängelse sen. Det märker jag en stor skillnad på klientelet idag och med för 10 år sedan. Jag tror det är svårare att bli, de kallar det för kryssad ju när det gäller rätt psyk. Alltså jag tror det är svårare att bli kryssad idag än det var för 15-20 år sedan. Utan det är mer inriktning nu på liksom att folk ska sitta i fängelse. Och jag tror inte att det är särskilt bra för samhället. Alltså för vissa personer som sitter här hade gjort det betydligt bättre tror jag, om de hade fått sitta på en vårdinrättning.
Cash eller kort?
Cash.
Varför?
Nej, jag gillar inte kort överhuvudtaget. Jag bävar för den dagen det inte finns kontanter. Jag hoppas aldrig den infaller sig.
Vad är grejen med att ha cash då?
Nej, men det är ju riktiga pengar för mig. Alltså, kort, det känns så här att låtsas. Det är, för mig har det liksom nidbild av någon fin i Mattis Nilsson som sitter och leker med ettor och nollor på något bankkontor. Det känns ju inte på riktigt. Det är ju inte på riktigt heller. Om man vet hur det finansiella systemet är uppbyggt så vet man att det är ju bara låtsas pengar. Kontanter i alla fall är riktigt. Det vet ju du och jag. Står det 100 kronor som mellan dig och mig så är det ju värd 100 kronor i alla fall. Vad som än händer. Så det känns mer på riktigt. Så jag gillar inte kort alltså. Jag är helt emot kort.
Motorbåt eller segelbåt?
Motorbåt. Går snabbare än segelbåt.
Småland eller Stockholm?
Stockholm måste jag ändå välja då. Småland är roligt att vara i några dagar, sen är det ju panik.
Gäng eller ensamvarg?
Ensamvarg. Ja, det här med gäng har aldrig varit någonting för mig. Däremot om man har bra vänner är jätteviktigt sådär. Jag har alltid haft ganska brett umgänge och sådär, men gäng har aldrig varit min grej. Att ha liksom här, att det ska finnas någon hierarki och att man liksom ska lyda någon annan så att säga. Det är ingenting som skulle passa mig. Det är därför jag tror också att många personer som har levt det livet jag har levt, det är just att man vill känna sig fri. Att liksom ingen ska bestämma över din tid, att du kan göra det du känner för. Och det blir precis tvärtom där ju.
Bög eller golbög?
Inget av, men alltså bög är ju bättre än godbög i alla fall, det måste jag säga.
Halvsanning eller nödlögn?
Alltså nödlögnen är viktig ibland.
I exempel?
Ja, men som till exempel, ibland kan inte folk hantera sanningen. Och då kan man inte säga sanningen. Man kan inte säga sanningen om precis allting.
Som din mamma?
Ja, precis. Det är ett typexempel ibland. Men skulle jag ha sagt sanning, det är klart jag skulle kunna gjort det. Men alltså, jag tror inte, ibland tror jag inte att sanningen är bra. Alltså. Jag tror faktiskt att det kan vara bra med lögner ibland faktiskt. Allt behöver inte alla alltid veta.
Spraytan eller randig solbränna?
Spraytan, såklart. Det kan du inte fråga en som använder brun utan sol på rättegången. Liksom.
Nej, hur fan tänkte du där?
Jag tror jag är en av få som har lyckats få kiosken att köpa in det på Kronoberg. Men det gick efter mycket tjat. Jo, men jag var ju likblek. Jag var faktiskt det.
Ja, och alla förstod varför.
Ja, då är det ju bättre att ha lite tan på sig. Nej, det tycker inte du.
Nej. Ja. Pablo Escobar eller El Chapo?
Pablo Escobar. El Chapo googlade ju. Jag läste ju precis boken om honom. Det visste jag faktiskt inte om innan jag läste det.
Brustet hjärta eller brustet förtroende?
Brustet förtroende såklart. Mycket värre.
Varför?
Jag vet inte hur det känns. Alltså, jag tror inte att mitt hjärta har brustit någon gång. Alltså, hjärtat, jag vet inte hur det känns. Men brustet förtroende när man verkligen blir så här riktigt besviken. Det tycker jag är jobbigt.
Blir man kriminell för att man är dum? Mm. Eller blir man dum för att man är kriminell?
Det beror ju på vilka, alltså det finns ju många olika kriminella miljöer. Om du lever i en kriminell miljö som är väldigt destruktiv, då tror jag att man kan bli dum av att vara kriminell. Men det finns ju så många olika typer utav kriminella miljöer. Så att jag tror att man kan svara båda på den frågan. Det är så svårt att välja ett svar där.
Du, sen brukar jag alltid sluta med, men det fick jag nobben på här.
Jaha.
Och ta in helium. För sakens skull.
Hej, jag heter Andreas Niklasson och jag är oskyldigt dömd.
Ja, ja.
Det måste man få säga.
Ja, du får säga vad du vill.
Ja.
Ditt ord väger tungt.
Ja, det gör inte det längre, men jag ändå säger det.
Mm, rätt. Du, Andreas, lycka till.
Tack.
Och låt oss slippas träffas på det här sättet igen.
Det hoppas jag verkligen att vi ska göra.
Missa inte när jag också träffar Andreas mamma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.